tisdag 10 oktober. Klockan är 20:05. Vi sitter på Aftonbladets redaktion. Småländsk röst i form av Fredrik Jönsson. Och sen har jag Frida Fagerlund och Linn Nordström med mig. Skåne och Blekinge och Småland och sådär.
I och för sig skåning ja. Också, men det är nära den.
Jag tänker alltid att du håller på Mjällby, så det blir det Blekinge.
Ja, det är lugnt. Det är så lugnt, så lugnt så. Mjällby.
Ja, vi har haft en landskamp. Sverige slog Luxemburg mot 8-0. Och sen så väntar Sverige-Holland ikväll. Blir det ungefär samma siffror för Holland, så blir det inget playoff för Sverige. Men det lär ju inte hända. Vi har en allsvensk runda innan dess. Sverige-Luxemburg 8-0. Jan Andersson är ju fantastisk som förbundskapten. Eller?
Sen ska man ju kanske slå Luxemburg.
Ska man det med 8-0?
8-0 var ju, men det kändes som att exakt allting gick in den kvällen. Mm. Det var så fruktansvärt kallt på Friends. Usch, vad ruggigt det var.
Men det var varma fotbollshjärtan hos ett fullsatt Friends.
Shit, vad mycket kärlek hon kommer där.
Ja, det var ju underbart.
Nej, men det är väl klart, alltså Marcus Berg, 4 mål.
Mm. Han är bra. Marcus Berg får verkligen utdelning när han möter den typen. Jag ska inte säga så att han inte gör mål mot de bra nationerna, för det har han ju också visat, men jag tycker han är otroligt duktig på att utnyttja det, sånt. Men han visade det i Allsvenskan och han gjorde mycket mål när han var i Holland och sådär, lite sämre försvar, så han.
Det är något symboliskt också med att det är Ola Toivonen och Marcus Berg som spelar
fint
ihop.
Ja.
Man blir ju lite extra rörd på något sätt. Att, ja. Den gamla duon från U21, liksom, still going strong.
De har ju fin vänskap. Ola var ju alltid den här, han sa ju det själv, Marcus, att Ola var den där som, han var väldigt talangfull tidigt och så lång och blond och fick alltid ljus på sig, sa han, medan Marcus själv inte var så talangfull från början, men sen så kom det. Och så spelade ju Ola i Degerfors, den största klubben där i närheten, medan Mackan lirade i Torsby. Det är inte riktigt samma sak, men
alltså jag tycker ju att det är ett helt tråkigt anfallspar, men de gör ju mål, så att det är ju bra tråkigt. I alla fall.
Alltså jag tycker ju inte det, för jag tycker Toivonen, han är en sån här, i sina bästa stunder så är han ren och skär klass. Jag menar som det avslutet, alltså fantastiskt.
Ja,
och framspelningar, han ordnar straff. Alltså han var ju,
straffen är ju billig, så att det är ju
det är den ju, men egentligen, han är ändå där.
Han misslyckas egentligen totalt med en dragning och så blir det straff istället.
Ja, precis.
Men jag håller med dig, i stunderna som när han gör målet mot Frankrike, där han ändå tänker och reagerar och sätter den, eller målet nu mot Luxemburg, det är ju briljanta saker. Sen är det klart att hade han fått ut dem mer, så hade han haft också kunnat ha en fantastisk klubbkarriär. Men det har han inte riktigt haft.
Nej, och det är väl det är väl det där också, att man ska ha flyt, alltså, i sina val. Och så. Alltså, det räcker att man väljer
tråkiga
fel.
Tråkiga spelare, tråkiga klubbar.
Jävla omsorg. Jag försökte ändå inleda lite snällt där med ta med Mjällby till och med, trots att du inte är därifrån, men det spelar ingen roll. Skit fick man för det. Ja, vi har valt att dela upp programmet 1-5+. Vi fick ett mejl av en snubbe som gillade det upplägget en gång i tiden, så vi tänkte att vi kör på det. 1+ är Kalla fakta-dokumentären, och det är inte Kalla fakta-dokumentären i sig som TV4 har gjort som är 1+. Den är inte så dålig. Jag tycker att den var bra. Jag skulle nog ge den 3/4+, inte 1+. Men det är just människorna som är i dokumentären, många av dem i alla fall, majoriteten, som får 1+. Agentnätverk och annat. Vad säger ni om den?
Alltså jag kan ju säga det att det första som jag verkligen reagerade på i den dokumentären, för att det är ju mycket, det de tar upp där, det är ju mycket som man indirekt redan vet om, även om man kanske inte känner till alla detaljer, så vet man ju att det inte alltid går riktigt rätt till. Men det jag reagerade framförallt på i den dokumentären, det var när de intervjuade de här 15-16-åringarna på den här kuppen, och det var spelare som vägrade säga vem deras agent var. Och där kände jag väl lite att oj, har vi kommit så långt att unga killar vill inte ens säga vem de jobbar med? Då kan man ju direkt, alltså det är klart att man inte kan kanske dra några slutsatser kring det så direkt, men man kan ju anta att det kanske inte går riktigt rätt till då, om man känner sig tvingad att dölja vem man arbetar med. Det reagerar jag framförallt på.
Verkligen. Nyttig input, eller vettig ska jag säga, för att det var en enda person som de reagerade, eller som de intervjuade, som sa vem de hade, resten var tysta.
Det var Häcken spelaren.
Häckenliran i Göteborg.
De
han,
är
bara, han bara snackade på. Häcken är ju ditt gängling. Nej, faktiskt. Och sen så var, blev det lite konstigt också när Hubinett skulle försöka svara på.
Oj.
Man mådde dåligt när man lyssnade på det, när han skulle svara på vad som var bra med att man tog bort licensen. Och han kunde inte göra det. Han fick två försök på sig. Känner man, usch.
Det var lite cringe på den faktiskt. Ja. Det var outhärdliga 40 sekunder att sitta och titta på. Men det säger ju en hel del också. Kan inte han förklara varför det var bara att slopa agentlicensen? Ja, men då finns det kanske inte hållbara argument för att göra.
Nej, men det var ju de grejerna utöver allting annat som var med i den, som alla sett och alla har förmodligen ungefär samma åsikter om. Så var det väl två saker som man verkligen reagerade på. Sen är det klart, det är ju ingen som... det var inte så att de fick fram att någon var dömd för någonting som hade hänt av de grejerna där, så man kan ju ändå inte dra någon slutsats om just det. Ja, men det var våran ett plus.
Jag är ledsen, jag har inte sett dokumentären, men jag har sett det här, jag ser så extremt lite på tv överlag. Det är allsvenskan som kommer in. Men,
det är tur att du kollar på den när du är med i den här podden.
Jag har börjat kolla på Mästerkocken också.
Ja,
men jag har ju sett det här IT-klippet när en fotbollsspelare glatt vinkar och kör bil. Utan att ha ett svenskt körkort. Det är ju enormt chill av Kingsley Saffo. Att få till ett litet smile. Man tittar bak med fotografen. Och sen, jag vet inte, antagligen kanske automatväxlar bil om han inte är så van vid att ratta. Och sen så åker man därifrån.
Ja.
Är inte det ganska oroväckande att man inte ens tycker själv att det är, att man inte blir nervös när man ser att någon står med en kamera? Liksom, utan man
ja, men det är väl det som förklarar också att människan gör det. Väldigt obrydd och skiter i vilket.
Ja.
Lever sin egen.
Kör runt i helsponsrad bil. Smilar mot kameramannen. Och
kan också vara det som gör att han är där han är. Som fotbollsspelare. Med att han har skitit i mycket saker som har hänt i. Och han har liksom öst på. Inte att jag försvarar inte honom. Men ja. Det kanske faller i hela hans natur.
Ja.
Jag blir också rädd när folk är obrydda. En annan hade ju fått panik.
Ja.
En annan hade ju inte satt sig i bilen utan körkort, ska absolut säga, jag har haft körkort väldigt länge. Och skulle man se en sån sak, då skulle man ju må svindåligt.
Mm. Ja, det blir ju lite konstigt också när han tillhör liksom Malmö FF då, som är någon sorts storklubb i Sverige. Och att han inte är mer rädd om sin position.
Men borde de ha koll på om han har ett körkort?
Alltså det är ju ingenting jag själv hade reagerat på. Om någon hade satt sig i en bil och kört iväg, då hade man ju bara antagit att han har kört.
Ja, man antar att man kan lita på den typen av... Ja. Att folk följer den typen av...
Fast samtidigt, så här, om man tar körkort med i Sverige så åker man till USA till exempel och så ska köra där, och man tar ett amerikanskt körkort. Då kanske man kan köra så här en eller två gånger halv olagligt. Men nu vinkan till fotografen är ju fullt medveten om att detta dokumenteras. Då hade jag ju varit lite skakig i alla fall.
Men jag tror knappast att MFF hade tillåtit det. Alltså om de
hade... Nej, det hade de inte. Men jag menar så här, om han har inte varit i Sverige superlänge. Om man så här...
Men han har ju ändå varit här. Alltså vad är det, 4 år?
Jag bara tänker hur detta går till.
Ja, jag vet inte hur länge han har...
Jag tror det är 4 år eller någonting sånt som han har varit här. Men han kom ju inte, förra månaden. Alltså det var ju...
Nej, det är
han borde kunna känna till.
Det är ett plus på den
kör
saken.
Kör inte bil utan svensk körkort.
Jag kom på att det kanske nästan lät... jag menar inte att det skulle låta positivt att han hade kommit hit där han är i sin fotbollskarriär. Han var obrydd och konstig. Så att, jag vill ta bort det. Jag försöker stryka bort det.
Beep!
Det lät konstigt. Ja, ett plus för hans körbil utan körkort och de människorna som är i den dokumentären. Vi får se om det blir en fortsättning eller vad som hände härnäst i den. Jag pratade med Fredrik Gårdare, polisen som är med där, igår och gjorde ett knäck där han sa att det är 30 tips som har kommit in. Och jag tror att vi har skrivit om 4 tips när det gäller matchfixning. Och det är 2 allsvenska matcher, Halmstad Malmö, Göteborg AIK, och sen är det Norrby Dalkurd i Superettan, och sen är det Värmdö Södertälje eller någonting i division 2. Men det visade sig inte vara matchfickning i Värmdö-matchen utan det handlade om något hot av något annat slag där istället. Men, och det är fyra vi har skrivit om. Utöver det så är det 30. De håller på med fyra utredningar. Och det är ett jättestort mörkertal. Så jag tror att de har typ 10-20% av allt som kommer ut i de tipsen. Så egentligen kanske det är 150 fall. Mm. Och de har liksom inte ens resurser att köra mer, fler än fyra. Då kan man ju tänka sig hur många fall som egentligen... Ja. Jag ville bara lägga till den. Vi går vidare på listan. Två plus ger vi först och främst till Sirius, som låg tvåa i Allsvenskan när de slog Halmstad med, var det 3-0?
Mm, det kan väl stämma.
Och efter matchen mot Göteborg har 7 raka torsk. Mm. Och massor med insläppta mål. Jag vet inte hur många det är. 16-17 eller vad är det?
Nej, det kan nog stämma.
4-9 mot Göteborg.
Jag kommer ihåg när Busch stod i Seymour, så sa han till reportern där, Patrik tror jag han heter, någonting i stil med att varje gång vi förlorade så pratade du med mig, och så sa han, ja men jag är kapten. Men då verkade han lite bitter av att stå där. Jag pratade med honom efter Göteborg, då la han sig verkligen platt och har blivit ganska bra på att uttrycka sig när det har börjat gå dåligt för honom. Han är van med att stå där, och han kan liksom inte med egna ord liksom förklara vad fan det är som händer i Sirius, varför det blir så. Han sa till mig, det känns som att vi spelar bra en period och sen så bara kommer de över och andas på våran planhalva, och då smäller det sådär.
Men det tycker jag också är en riktig varningsflagga, när lagkaptenen blir så pass uppgiven, och när man inte ens i intervjuer orkar vara arg eller ens bitter, utan när den där ilskan över en förlust eller att man inte presterar på den nivån är, övergår till den uppgivenhet som man dessutom då säger till dig, citat, då tycker jag att då har det gått så pass långt att vända den skitan innan den här allsvenska säsongen är slut. Det blir svårt för det laget, för nu är de verkligen nere på botten.
Mm. Du menar att han ska stå där arg då?
Ja, när han ska ju vara frustrerad, jo, inte uppgiven.
Jo, men jag tror ju att han är ju uppgiven när han ska försöka förklara vad det beror på. Jag tror inte att han är uppgiven i sitt sätt att se på Sirius. Och nästa match går han ju inte ut och tänker att han har gett upp.
Han säger ju ändå, alltså citat, jag har det här. Det känns uppgivet, de andas på vår planhalva och då blir det mål.
Mm.
Så att det är ju inte att vara besviken på sitt lag, utan det där är ju att Vi klarar det inte.
Ja, men jag har ändå svårt att se att han som fotbollsspelare inte omvänder det där till att liksom vara riktigt jävla laddad i nästa match.
Och nej, jag tror det blir svårt. Alltså, jag tycker det är bättre i så fall när han står där och är bitter och arg, som Bergstrand också kan vara, än att man säger uppgivet.
Om vi vänder på det då, vad var det han stod och sa när det gick så himla bra? Jo, då pratade han ju om kontinuiteten och att de verkligen hade satt ett spelsystem som fungerade, och det spelade liksom ingen roll vem som var på planen, om det var en Saffre eller inte, utan det fungerade hela tiden. Vad är det då som är skillnad gentemot när det gick så bra? Alltså det enda som jag fortfarande kan komma på och som jag har tagit upp tidigare, det var ju det här att de hade flytet med sig.
Mm.
Och det kan ju låta så banalt, och man ska ju inte ta ifrån Sirius någonting överhuvudtaget. Men de har ju trots allt gjort mål väldigt mycket på stopptid och med 5 minuter kvar och sådär. Och så får man, för jag menar det citatet som han säger där, att det räcker att de bara andas så blir det mål. Där har man ju flytet
åt
andra hållet.
Mm.
Så jag bara menar att kanske är det så att man orkar liksom inte hela fram, man orkar inte spela de här viktiga, den här sista kvarten när man verkligen måste ge allt. Det är väl kanske där de har tappat nu.
Men då, det är ju också tvivelaktigt gentemot oss då, som ändå kollar mycket på Allsvenskan och har hyllat Sirius så pass mycket, att deras spel är ja, men något utöver det vanliga och något som är väldigt roligt att kolla på. Och sen så egentligen så handlar det bara om att man har flyt.
Nej, absolut.
Nej,
alltså,
men förstår ni vad jag menar? Alltså, det är inte när de väl spelade bra, när det gick bra för dem, så var det inte en tillstimmelse av att ja, men de har fortfarande flyt ifrån säsongen.
Nej, absolut. Alltså, jag menar verkligen inte att man, de har ju inte, självklart har ju de uppnått mycket på, alltså det handlar ju inte bara om flyt, naturligtvis inte. Men jag minns ju bara den matchen mot uppe i Sundsvall mot Giffarna där omkring, i juni någon gång. Och så vet jag att Sirius vann den till slut med 2-1. Eller 2-0 till och med var det kanske. Och det var liksom inte, det var inte en vinst som de egentligen förtjänade, för att Giffarna hade varit, de var mycket bättre i första halvlek till exempel och körde över dem i princip med målchanser och så vidare. Men så får de ändå med sig de tre poängen för att de är bättre sista 20, sista kvarten där omkring.
Vi har,
orkar kanske inte riktigt.
Vi har några exempel. 4 juni så ligger de under mot Halmstad med 1-0. Filip Haglund gör 2-1 i 93 minuten. Mot Sundsvall så ligger de under i halvtid igen. Då avgör Filip Haglund sent. Mm. Jag tror det är 93 minuter nästan där också.
Det är väl 3-19 där.
Ja, och sen mot AFC så ser de ut spela oavgjort hemma. Då gör Ogbo mål i 75. Och helt plötsligt har du tre raka vinster där det i halvtid var underlägg och kryss. Mm. Det är ganska mycket så här. Sen är det 3-3 mot Malmö, är det 2-2 mot Häcken. De matcherna kommer jag inte ihåg hur sent de kvitterade och sådär. Men jag kan förstå just det där med att de har haft det där alltså flytet som man nu inte kan förklara. Alltså, det är inte så att de har spelat dåligt, men ibland har man väl det där jävla flytet. Det är lite som när jag stod och pratade med Tobbe Hussein efteråt, och de gör ju det här målet mot Malmö, den här som alla sa var världens godaste den frisparken som, jag kommer inte ihåg men det, om det nu var planerat eller inte, men det betydde 2-2 och de hade 10 man då, och då har de varit i en sån här superperiod. Vänt mot Elfsborg, vänt mot AIK, tagit poäng mot Malmö med 10 man. Och sen blir de usla i flera matcher. Och han kan inte heller förklara det. Han bara, helt plötsligt var vi här uppe och allting funkade. Vi vände fotbollsmatcher i några matcher så här. Vi kvitterade sent och då tänkte vi att ah, fan, det här ser riktigt, riktigt bra ut. Men då bara går garden ner och sen så bara kom det käftsmäll efter käftsmäll. Fram till mötte Sirius. Och han bara, ja då möter vi ett lag som mår ännu sämre än vad vi gör. Och när vi då får 1-0. Så går ju vågskålen över och sen kommer 2-0 och då är det ju, då visste de ju, han bara Hussein, då visste de att det här är ju typ kört. Och sen så när trean kommer då är det definitivt, de vet att de gör inte 3 mål mot oss med den här alltså mentala balansen som var på planen och den svagheten i laget och sådär. Mm. Men det är ju, jag försökte få ett svar varför allsvenskan är så också av honom, det kanske var lite oschysst att fråga det, men den är ju jävligt märklig. Alltså jag fattar inte, det är därför det inte går att förklara den typen av grejer, samtidigt som man inte kan förklara att Göteborg går från liksom den här positiva och Sirius likadant.
Men Kim Bergstrand som vi har hyllat här inne i detta ledarrummet också, men som vi också har sagt är en tränare som kan klaga rätt så mycket. Ja. Hur tror ni han är i den här situationen? För att han har varit med det här laget länge, men hur tror ni han är i den här situationen där de är ni? Att vända en sån här negativ trend? Alltså kan han men någon form av positiv våg som han ändå behöver få in här nu. Undrar hur han är i det läget.
Alltså det är, jag vet inte. Kan jag passa den till dig?
Ja, men alltså nu är det inte så många omgångar kvar.
Nej, 4.
För det första. Sirius har trots den här dippen ändå gjort en fantastisk säsong. Mm. Och det känner väl han någonstans också säkert. Alltså innerst inne att det är helt...
De håller ju sig kvar. Okay. Och det
jo.
Var det som var.
Men förstår ni, visst hade varit spännande att veta?
Ja, absolut. Alltså, just den där psykologiska biten, den är ju så märklig. Och den... hade man säkert kunnat forska på i hur många år som helst utan egentligen komma fram till någonting. Men nu gäller det väl bara för honom att fortsätta komma med uppmuntrande ord. Och så får man helt enkelt bara vänta på att det ska vända. Alltså det finns inte så mycket, han har ju inte det spelarmaterialet heller att han kan slänga in någon spännande joker liksom i någon match. Alltså det funkar ju inte heller.
Nej.
Sen har de Djurgården hemma, Hammarby borta, Malmö hemma. Fy och sen avslutar han mot AFC borta. Och det är ju det här klassiska, gå tillbaka till grunderna och försöka ta en poäng eller hålla nollan. Det är väl den typen av grejer man måste fokusera på. Alltså deras rad här sen Halmstad 3-0 är liksom 0-1 Norrköping, 2-4 Kalmar, 0-1 Sundsvall, 0-5 Östersund, 1-3 Jönköping, 3-4 Örebro och 0-4 Göteborg. Örebro,
tunga förluster också.
Mm. Örebro hämtar de ju ändå upp det underläget. Och nu är de på 10:e plats. Jag tippade ju Sirius och liksom åka inför säsongen och många med mig. Och vi hade jävligt fel för att det kommer de inte göra. Så att jag tror ändå i slutändan att de kommer vara nöjda med sin säsong. Men just det här fallet visar ju ändå att truppen i sig, jag kan inte se att den kommer hålla som den är nu för allsvenskan nästa säsong.
Nej, men sen är ju frågan också hur mycket det här tappet av Ogby betyder. Ja. Alltså kanske betyder det mer än vad
mer
man...
Mer än Sarfo.
Ja, och kanske betyder mer än vad man trodde själv generellt. För man var så insnörd i det här att det spelar ingen roll vilka spelare Sirius ställer upp. Nej, när alla vet vad de ska göra. Men kanske var han den spelaren som ibland var skillnaden i vissa matcher. Och helt plötsligt så finns inte han att tillgå.
Det finns ju sådana spelare i varje lag, så att det är mycket möjligt att det var han. Man har ju, man, i och med att man, jag har inte sett dem under tillräckligt många säsonger heller för att kunna liksom dra den analysen av om man har samma lag eller samma spelare, att man har de här bärarna i varje lag som är väldigt, väldigt viktiga för vissa klubbar och sådär, så att det är svårt att säga, men Ogbu kanske är en sån.
Ja, sen gick det ju, det som talar emot den teorin är ju att det gick ju ganska bra ändå rätt många omgångar efter att han försvann.
Men det gjorde det med Sarfo.
Med Sarfo också.
Ja,
men 3-4 omgångar i alla fall.
Ja,
så det... Men tror ni Sarfo-pengarna stoppades i hål direkt, eller tror ni att de finns kvar att köpa spelare för?
Så vill de egentligen köpa? Alltså... Jag vet inte riktigt vilken strategi de... För de måste ju någonstans bestämma sig vilken sorts klubb de vill vara. Mm. Det är väl klart att de har pengar nu, så vet man väl inte riktigt hur mycket av de pengarna som de kommer få. Det är väl fortfarande lite, oklart kring hur kontraktet var skrivet och vem som ska ha 50% och sådär.
Ska vi gå in på vilka uppgifter du sitter på där, eller?
Ja,
nej, det kanske inte har det, jag skojar.
Men familjen Strand där som är det förstås vad jag syftar på. Nu verkar det väl som att de ändå inte har rätt till de här procenten. Men det har vi ju ingen aning om egentligen. Nej, men så det beror på vad man vill vara för klubb. Jag tror aldrig att Sirius kommer att bli, oavsett hur mycket pengar. Alltså jag tror inte att de kommer att bli en klubb som bara köper in spelare på det sättet. De vill ju trots allt skapa någon sorts kontinuitet. De kommer väl plocka in spelare allt efterhand och sen så försöka implementera deras spelsätt på de spelarna.
Här ska det förvaltas.
Men förmodligen inga fler från familjen Strand, eller?
Det lär ju inte bli någon därifrån.
Men de ligger på den platsen. De delar den platsen med AFC. Jag satt och tittade på AFC mot Jönköping Söder och jag tycker ju att Eskilstuna-gänget ändå har liksom tagit den här sista halmstrået. Eller de gjorde det när de vände mot Örebro och var mot IFK Göteborg och sådär. Och sen har man 1-0 mot Jönköping.
Men, jävligt länge.
Ja, men man tappar in 1-1 och det tycker jag är så fruktansvärt slarvigt.
Man tunnlar in 1-1.
Ja, för jag...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag tycker också att Jönköping var så otroligt bleka och har varit det på slutet. Och ska man, har man dragit igång den här winning streaken och man vill hålla sig kvar och man gör de där insatsen som de ändå har gjort på vägen, så ska man fan kunna hålla nollan och ta de tre pinnarna.
Ja,
därav lägg i alla fall jag avser på en 2+ där. Jag vet inte om ni håller med mig. Jag tyckte de slarvade bort den, och där kan de ha slarvat bort det kontraktet som de pratade om att de eventuellt skulle kunna spela hem genom en kvalplats.
Jo, absolut, men sen tycker jag väl att försvaret generellt de senaste omgångarna, även då när de har vunnit och sådär, har sett ganska skakigt ut. Alltså. Att de har släppt till ytor och sådär som man inte riktigt kan göra på det sättet. Jag menar, det är väl klart att fungerar anfallet så är det klart att det kanske blir mål, men fungerar inte försvaret kommer man ju uppenbarligen släppa in mål också. Och det spelar det ju ingen roll.
Det är definitivt framförallt som inte har fungerat den här säsongen, det kan man ju konstatera. Och har du då en 1-0-ledning och du vet hur viktiga de tre poängen är, då ska du fan inte släppa in ett sådant mål.
Nej, det ska man fan inte göra. Så jag tycker att det är brutalt dåligt.
Ja, och kast, alltså halvkast avslut, men helkast försvarsspel.
Ja. Men inte så många minuter kvar heller.
Nej.
Kom igen liksom.
Nej, det var
vilken sågning.
Nej, men då, det var ett av de här lagen som man ändå fann där varit sjukt om de hade vänt där nere på botten och kommit upp liksom.
Vi gillar ju såna historiska grejer som vi kan, där vi kan köra rubben historiska ja. Historisk
laget är ju egentligen då ganska historielöst, men just de kunde ju göra en historisk uppryckning.
Här skriver historielösa laget historia.
Ja, och det hade ju ändå varit lite coolt.
Ja, det är någon dimension i den rubriken ändå.
Som man tyckte ändå att det var lite häftigt att de nu får de ju otroligt, otroligt svårt. Så de är på samma plats som Sirius. Vi bedömer Sirius på 7 omgångar och så kör vi AFC på 1 mål i andra halvlek.
Ja, jag kände det också.
Ja, det är tufft, men så är det ibland. Vi måste göra så den här gången. AIK, 3+, fin form på dem.
Alltså AIK, om man slår på en match och ska se AIK så vet man aldrig om man ska få 0-0 eller 8-0. Mm. Det känns som att det kan gå precis hur som helst.
Jag har räknat 15 mål på de 4 senaste matcherna.
Mm. Det är inget, det är bra dåligt facit.
När man började med ett anfallspar eller ett par anfallare som inte kunde göra mål, då är det bra att få till 15 mål på 4 matcher i slutet av säsongen i alla fall.
Ja, verkligen.
Får de glädjas åt. Ja. Och Stefanelli verkar ju vara någon form av riktigt bra spelare som de har hittat.
Ja, för det tog ju ett litet tag innan det var proppen ur där, känns det som. Mm. Men,
det var hans första hattrick någonsin också i karriären.
Ja, nej, men han har ju verkligen kommit in i det. Och det, jag tänker det, om man ska se det ur ett annat perspektiv också, så är det ju säkert bra för AIK att de inte känner sig beroende av Obasi till exempel, som sitter på ett utgående kontrakt och begär väldigt mycket pengar, att de ändå sitter i den sitsen nu, att de faktiskt kan säga nej till honom.
Vad tror de gör då? Säger de ja eller nej?
Ja, men alltså vill han ha mer cash, så tror inte jag att de kommer lägga allt för mycket pengar på honom. Han är för gammal för det. Det finns liksom, det ska man, alltså, ska man betala så mycket pengar till en spelare, så vill man ju gärna kunna sälja den vidare sen ju. Mm. Och det känns som att han har ju ändå kommit upp i den åldern där det kanske inte är möjligt om man ger honom ett längre kontrakt.
Vi hade Janne Mian med oss senast. Han klev in och fick 2-5 i sin första match tillsammans. Han säger ju själv att det är delat ledarskap och att det inte är han som huvudtränare. Men de inledde i alla fall med 2-5. Det var inte så kul för
Norling var ju lite ödmjukt inför matchen och sa att han var lite nervös över den här tillbakasutsen som Elfsborg kanske skulle ha då med ny tränare. Men den kan man väl milt säga att den uteblev.
Det kan man säga.
Mm. Fantastisk framspelning där från Goitom, får vi inte glömma.
Ja. Zinedine Zidane inspirerad. Där letar han upp i bakhuvudet.
Ja, verkligen. Ja, men gud, alltså vilken klass på den framspelningen. Det är ju helt, det är ju helt magiskt. Och AIK är ju jätteroliga att titta på när de får till det sista tredjedelen, för det är ju där det har bromsat upp lite i rätt.
Och där
matcher.
Är det ju riktigt skönt att se Kristoffer Olsson nu. Alltså han har ju hittat sin plats på planen. Han spelar inte lika komplicerat som jag gjorde i början på säsongen. Han spelar enklare och det är det som går hem här. Ja. Så att i början var det ju nästan jobbigt att titta på honom de inledande omgångarna.
Alltså får jag tokhylla här? För jag tycker att Kristoffer Olsson
är briljant.
Alltså när man såg honom i U21 och den kanske inte så mycket i slutspelet så, men framförallt under alltså kvalet till U21-EM nu i somras. Alltså så överlägsen som han var då de sista matcherna där, och så som han bar det laget på sina axlar. Alltså jag bara tänkte att den här spelaren, han...
Och att han blir riktigt glad, för att han var ju exakt lika viktig i
förra... Du hade aldrig sett han innan, eller?
Lät jo, men alltså det var där kände man ju verkligen
där kände
att...
Du att där
han har ju att den här...
Ja, där lossnade det. Ja.
Han har ju med, alltså den historien han har med, att han var så extremt duktig i kvalet innan då det här U21-guldet. Och sen att han inte fick spela någonting där, för sen blev han ju skadad. Och sen att han får göra ytterligare ett kval och vara lika viktig i det. Sen gick det ju inte så bra i själva mästerskapet.
Alltså han var ju...
Men han är ju...
Han hade ju nyckelrollen där. Alltså det sa de ju rätt ut, att det är han som bär det laget på sina axlar. Man ju när han kom tillbaka till AIK att nu ska det bli kul att se honom. För jag har inte sett honom när han spelat i mittjulan på det sättet.
Framförallt som det drogs i honom också. Att och prestera som en sån prestigebärning.
Men du kände ändå det när du, i U21. Det är inte så att du har fått den känslan i AIK, utan det var där du kände att...
Jo, fast U21 var ju innan. Alltså nu menar jag ju kvalet. Kvalet var ju förra, vad blir det? Det var ju länge sedan.
Ja.
Och då kände jag det första gången. Sen gick han ju till AIK. Och då skulle det bli spännande att se honom se honom där ju i den rollen. Så som du säger, Linn, att han hade lite kämpat där i början, men nu tycker jag verkligen att man ser hur mycket potential han sitter på. Jag tror att han är en sån som man kan sälja vidare om några år och få rejäl...
Men den känslan hade jag när han kom också. Jag har hoppat jävligt mycket fram och tillbaka angående honom. Just det där du snackade om, att först kvalet så känner man att det här kommer bli jättebra. Så kommer han och man bara, nej, seniorfotboll, det tar nog ett litet tag till. Ungdomsfotbollen går bra och Midtjylland var han bra under en period. Försvann efter något bråk där med tränaren. Men ja, jo. Planen är väl att sälja honom dyrt, och det kan bli så.
Ja, det tror jag. Verkligen.
Men han behöver väl spela ett eller två till?
Ja, det är, man vet aldrig vad som händer. Han kanske gör en fantastisk vårsäsong och sen så säljs han nästa sommar. Det har man ingen aning om. Men jag tror ju säkerligen att han... Det är många som liksom har fnyst åt honom och tyckt att överskattad och har liksom inte hållit och var inte värd de pengarna. Men jag tror att han kommer att vara det i slutet.
Men jag tycker också att vi, någonstans får man också säga att han har fått så pass mycket tid i AIK också till följd av den dyra prislappen som han hade, och att han blev värvad som en prestige, att Norling hade det tålamodet med honom. För att som vi ser med Tern till exempel, som vi inte vet vad som har hänt med, men som inte har fått den chansen. Hade Tern kostat den summan och värvats till AIK på samma premisser, så tror jag att han har fått exakt lika mycket tid som Kristoffer Olsson har fått att spelas in i det här laget. Och sen är det kul för Olsson att han nu kan prestera på den nivån som man förväntar sig och som man vet att han kan.
Jag tycker det är gött att ni säger det, för då kan, nu när jag har ställt lite så här konstiga frågor, så kan jag komma tillbaka till det här, om han floppar nästa.
Absolut.
Kan man alltså alltid retas lite?
Jag tycker ju redan att jag har haft rätt om ett par spelare som jag har sagt som ska floppa. Så att jag...
Absolut.
Nej, men här hyllar hon sig själv.
Nej, men alltså, man känner ju med Kristoffer, med när man ser den typen av spelare, att det hade varit jävligt roligt för Sverige, och jävligt roligt för honom också, om han hade liksom kunnat blomma ut, för att han har så mycket fotboll i sig. Och kan göra det på en högre nivå.
På tal om blomma, Blomberg fick göra mål igen.
Vad fick du in blomma?
Att Jönsson pratade om att Kristoffer skulle blomma ut. Där har vi också en spelare som AIK borde hålla i.
Jag vet inte om den var så verkligen. Snygg.
Det var väl dösnygg.
Men han ska väl ingenstans?
Nej, det hoppas jag inte.
Nej, det vore ju...
Kom dit från Halmstad, va?
Ja, det kan väl stämma. Ja, men det vore ju... Det är ju konstigt om de inte vill behålla honom, för att han har varit otroligt viktig. Särskilt sen sommaruppehållet, tycker jag. Det är väl då man har börjat lägga märke till honom som mest. Och han gör ju mycket som man kanske inte tänker på.
Precis, heller. Och han passar ju handen i handsken i spelsystemet. Han vet ju exakt hur han ska röra sig.
Måste bara fråga, när vi var inne och touchade lite på U21, de håller på att spela nu. Jättebra insats mot Belgien kände jag borta. En som då var duktig var Rakip. Är ni lika, när ni ser honom, är ni lika säkra på att han, med tanke på vad han har gjort, kommer liksom också ha en bra karriär, som ni nu pratar om Kristoffer Olsson? För att ta ett exempel, hur länge tror ni han blir kvar?
För det första, alltså, hur länge han kommer att bli kvar, det är ju, jag är inte säker på att Persson, alltså det hade varit intressant att veta hur han tänker kring Rakip. För att uppenbarligen är det ju någonting, eftersom att han inte... De har ju inte grejat nytt kontrakt.
Nej, jag är också liksom lite så här. Jag vet inte riktigt vad jag ska...
Och så som jag har fattat det, alltså när Rakip har pratat, så har väl han varit ändå hyfsat öppen för en förlängning. Eller så jag kan
vara ett spel för gallerier, men det vet
man. Ja, det kan det ju vara. Absolut.
Det vet man, jag håller med. Nej, men jag håller med. Det
är han är ju också, när han är som bäst, då är ju han verkligen... Han gjorde ju någon match här nu, alltså under hösten, där han var så outstanding. Då han gjorde 2 mål och han liksom... Han var
han
överallt
kan
på
ju
planen.
Ta över matchen.
Han var duktig defensivt, han var duktig offensivt.
Två jävligt spännande spelare. Jag vet inte, det kanske var en konstig segue med, men jag kände han Olsson. Det är så,
jag tycker det är kul. Alltså, det är,
men
så
är
roligt
Olsson spännande? Där tycker jag tycker Rakip är spännande spelare, men jag tycker Olsson är mer en sån som man känner kan leverera på en nivå alltid, nu när han har fått självförtroende och har
hittat
sin plats.
Jag tänker att han ska kliva utanför Sveriges ramar.
Utanför ramarna.
Ja, och så får vi se hur det går där.
Utanför Svea rike.
Vilken liga hamnar han i och sådär.
Ja, det är inte så att han... klarar han ju ändå av den här fysiska allsvenskan.
Ja,
alltså...
men det är inte sådär att du sätter ju inte honom i Ligue 1 till exempel. I Frankrike där. Eller du plockar ju inte in han i Premier League. Men en annan liga som lite sämre är väl ett bra första steg. Alla hamnar väl i Schweiz i Bundesliga och sen så kliver de upp därifrån. Sebastian Andersson, tre baljor, Kaiserslautern.
Ja, jag vet inte. Jag tror nog att han hade kunnat passa i ganska många ligor i och för sig.
Olsson, pratar vi om. Ja,
det tror jag nog i och för sig. Men jag tycker han har en så speluppfattning också som är ganska... Det känns
det
som att
han ser...
Vad sätter du honom? Sätter han i en liga?
Men det där...
Han har ju riktigt bra speluppfattning. Det var ju det som han har briljerat med i U21. Och det var ju också... Vem var det som sa det? Det var ju Tern. Som
jag känner att jag är lite jobbig nu.
Som sa att Olsson kunde sätta sådana passningar så att spelarna inte liksom ens visste att bollen kunde komma där.
Han kunde inte ens se det.
Nej.
Men det känns ju som att Olsson, han tar beslutet var han ska sätta bollen en millisekund innan han slår den. Och det definierar ju en hjälp av fotbollsspelare. För att det är ju de som, det är ju då man ska ta beslutet. Man ska inte ta beslutet två sekunder innan man slår passningen. Utan det ska ju komma precis innan
han slår. Han har också tappat extremt många bollar. Jo men det har han verkligen gjort.
Men det kostar ju mycket när man har den typen av...
Ja, det är det jag menar. Det är ett högt spel, men han har ju
nu
tappat...
Jag vet att
Håkan Mill fick väl beröm någon gång för att han oftast... Men jag för mig att man hörde från han som hade varit utomlands och spelat, att han alltid visste när han fick bollen vad han skulle göra av den. Så, och då pratar vi ju längre än en millisekund innan. Men han är inte samma typ. Ja, jag fattar vad du menar. Och det är jävligt läckert med sådana spelare, jag håller med dig. För att det är klart att det finns en risk. Det är ju en högre risk, men samtidigt kan du få ut så extremt mycket av dem när det fungerar.
Nu är jag ju för skön att ha dem här bara för att jag känner
det är jävla hyllig, men jag tycker det är kul.
Jag måste ju gå fullt ut om jag ska. Jag kan ju inte liksom gå halv...
Ja, men det är därför det är gött att sitta här och vara jobbig. Och så bara förskönade honom upp till.
Ja, ni är ju fruktansvärt.
Och jag har varit på jobbet i 13 timmar nu. Därför jag...
jag placerar nog... jag vet inte var Kristoffer Olsson kommer hamna.
Jag gillar inte det där heller när man säger att men han är inte så fysisk och han hade inte klarat av Premier League. Alltså det där tror jag inte man ska hänga ut.
Jag tänker mer att farten är för snabb där för att gå från Allsvenskan till PL.
Ja, du menar så.
Han är ju uppvuxen i England.
Och jag tänker också att Ligö kan vara... jag vet inte. Jag känner lite att Rakip är nog en Schweizer Bundesliga någonstans spelare in i ett mittfält där och spela upp något lag kan jag tänka mig.
Det går ju bra för Sebastian Andersson och
Nyman
och sådär, så att det är inte helt fel.
Vilken hörde vi på 4+?
4+ är Djurgården.
Oj!
Jag känner att vi bara spårar in konstiga. Ja, 4+ är Djurgården. Den säsongen, jag kommer ihåg jag skrev något tips i sommar som låg på 6:e plats av att... Jag hade nog rätt upp det tidigare om att Öskan eventuellt kunde få kicken om de skulle gå åt andra hållet och de skulle kunna ta in alla. Men han har gjort det helt fantastiskt. Han är ju i stort sett 5+ Öskan.
Om han hade vunnit ett derby 5+.
Ja, okej då. Det är sant. Förlåt. Jag
förlåter dig.
4+ är han. Och 4+ är Djurgården. En jättebra säsong med tanke på alla de nya personer som har kommit in. Ny tränare kom in väldigt sent. Vann ju senast mot Sundsvall. Utan problem. Bejmo har börjat göra mål efter att han var med i podden.
Snyggt.
Vi såg på Mange Eriksson börja göra mål efter att han var med i podden. Hamad gjorde det också.
Är Mange uppe i ensam skytteligaledning?
Det vet jag inte. Frida tog upp sin telefon.
Frida upp telefonen.
Så att ni har pratat så kan jag kolla ut.
Ja, nej, men Djurgårdens säsong... det är inte så mycket att snacka om. Fortsätter. Möter Sirius i nästa runda. Och det känns ju som att de kommer bara... liksom rulla på med sina poäng. Sen är de så pass långt efter Malmö att guld vinner de ju inte.
Precis.
Och sen är ju AIK då nafsa också. Så det,
Men det tycker jag ju är tråkigt att både AIK och Djurgården avslutar ju väldigt starkt nu. Mm. Och det som är trist är att de framförallt, eller Djurgården satte ju sin trupp men spelade inte ihop den förrän nu, medan AIK famlade i något form av anfallsmörker innan man nu då har ett eller två anfallspar i alla fall som fungerar, men att de kom igång så sent, det är ju det som gör att Malmö fick det här enorma försprånget som gör att vi sitter här med 4 gånger kvar och det redan är avgjort, vilket har varit nu rätt så många omgångar. Sen och det är ju tråkigt.
Sen är det ju tomt skott nere i Malmö som hade gjort att ta bort 2 från Malmö och ge Djurgården 2, och sen har du det målet när de möts upp i Stockholm som också kommer sent.
Svanberg.
Ge Djurgården 2, och då har du ju en helt jämn tabell. Så det är klart, det är klassiska små marginaler, men det är det ju verkligen.
Fast det är ju derbyn.
Ja, det är derbyn också. Mm. Ja.
Och de är ju som de är. Alltså de är ju helt annorlunda att spela, och uppenbarligen har ju det liksom... Ja, hade de vunnit 2 där, då hade de ju helt plötsligt... varit hyfsat nära.
Helsingborg måste komma upp igen för att störa
Malmö.
Men jag
säger det, de kommer ju igång för sent.
Eller Trelleborg.
Ja, Trelleborg. Ja,
14
mig.
Mål står Eriksson på förresten.
Är han ensam då?
Två för Holmberg.
Holmberg?
Mm. Ja, det är starkt.
Men Gurra gjorde inget mål nu va? Fyra gånger.
I 5-0-matchen?
Ja.
Oj, det vet jag inte.
Nej, jag tror att Mange...
Jävla frågor.
Gjorde Mange... ja, men Nettino gjorde mål ju. Det var kul.
Du får ju inte ha så att säga bra gjorde mål. Det kan man ju inte.
Man skäms ju. Tino gjorde ettan, Eriksson tvåan, Bejmo trean, Eriksson fyran och Karlström femman.
Ja, pang sa det.
Ja, Engvall gjorde två ass.
Ja.
Mm. Straffmål av Mange.
Mm.
Ja, rätt bra straffskytt måste jag säga. Eller rätt bra. Nej,
nu svävar vi ut sådär igen. Nu måste vi ju samla oss.
Ja.
Jaha.
Ja, men Djurgården fyra. Men det är några omgångar kvar. Så att, men just nu så får de 4+. Och sen så rullar vi vidare på Malmö FF då. Som vi också ger 5+. Som vi kommer ge 5+ den säsongen över också. Med tanke på att de vinner guld. Och att de leder med 9 poäng. Och jag...
9 poäng på...
Ja. De leder med 9 poäng och jag tycker ju fortfarande att... Eller jag trodde att det skulle vara ännu bättre fotboll för dem den här säsongen. Och de leder ändå med 9 poäng.
Ja, det säger ju ganska mycket.
Ja, det säger väldigt mycket.
Faktiskt. Det är väl klart att vi har höga förväntningar på dem. Ja. Av många anledningar såklart. Mm. Men sett över säsongen, de har ny tränare och sådär. Mm. Alltså de har ju gjort det... Man får inte komma ifrån att de har gjort en oerhört bra säsong i alla fall. Och man kan stirra sig blind på Europaspel och sådär. Men alltså, det är...
Ja, det är ju det verkligen jättemissen.
Ja, det är
ju
super.
Men de får en ny chans, får en ny chans nästa år.
Ja,
så att det är liksom...
Får MP med en ny chans nästa år?
Ja, definitivt. Mm. Han har aldrig i livet att han... Han har ju gjort, alltså, han vinner SM-guld med en sån marginal. Alltså, det,
hur många poäng var de förra året?
Vad är det här? Vad är det för fråga?
Det är som en frågvis liten femåring.
Ja.
Vi borde börja skriva manus, känner jag, så att vi låter supersmarta.
Men fan, tiden. Det är ingen som vet hur många poäng de vann. För jag bara tänkte om det var någon som hade det i bakhuvudet. Jensson, du är ju statistikkungen. Så att du kan...
Va?
Jag säger 4 poäng.
Var det så?
De var på... Jag har ingen aning.
Nej, men...
Nej, jag har faktiskt inte den blekaste. Jag kommer inte ihåg alls.
Jag går in i tabellen.
Jag vet, de säkrade på bortaplan.
Jag kollar, de har med 6 poäng. 6 poäng. 2016.
Mm.
För AIK och Norrköping på 60. Ja. 66 poäng kommer Malmö upp i. De har 57 nu. 4 poäng, eller 4 matcher kvar, kan hamna på 69. Kan också hamna på sämre.
Ja, det kan de.
Svårare än så är det inte.
Ja.
Nej, men den stora utmaningen där är väl att se vad som händer i deras fönster. Så, vilka försvinner, vilka kommer in? Och hur liksom bygger man laget för nästa säsong?
Mm.
Ja, precis. För nu de har ändå fått behålla några nyckelspelare.
Ja.
Så att det är,
och kul att Rosenberg ska spela en säsong till.
Verkligen. Så att det där tror jag...
Har ni några tankar kring laget som ni vill komma in på nu? Eller ska vi släppa det?
Är det ju backar? Alltså en
stabil Rasmus Bengtsson, nu börjar han ju komma igång igen. Jag tror att han kan bli...
Ja, du tycker att de behöver en till. De behöver, den där Nilsen var ingen, var nog inte vad de hade hoppats på.
Ja, och nu verkar det väl som att Erik Larsson ska väl ersätta Tinnerholm, vad man har hört. Så att det,
ja, just det.
Det där tycker jag är jättespännande, för jag tycker Erik Larsson har ju varit en av de bästa ytterbackarna i alla fall de senaste 2 åren. Så det där tror
Tinnerholm ska äntligen få lämna. Jag kommer ihåg att jag skrev om honom för jättemånga år sedan, att det fanns utländskt intresse. Och då hände det ingenting. Och nu verkar det bli en affär, eller?
Nu händer det. Ja, men det verkar ju så. Som att han själv vill.
Inte för att det är jobbigt att spela till Malmö och vunnit guld. Och sådär.
Nej, det har ju inte gått någon nöd på honom.
Nej, det har det, men jag tror att han har ändå varit sugen. Alla är ju där mer eller mindre som spelar i Allsvenskan på att gå ut när de kommer fram och slå igenom och sådär.
Ja, vem hade inte varit det?
Nej, exakt.
Det vi vill alla åka utomlands. Mm. Speciellt nu här på hösten.
Ja, precis. Vi har rullat där en 3/4. Jag vet inte vad det här gav oss.
Men jag tror detta blir jättebra. 45 minuter.
Ja, det är ju kanon.
Det är landslagsuppehåll. Malmö leder med rätt så många poäng. Men jag tycker ändå vi har fått ut mycket vettigt på de här 45 minuterna.
Det är nu första gången i så fall.
Ja, men det är ju för den här extremt härliga strukturen med våra älskade plus.
Rickard Bergqvist frågar, tror ni Saman Ghoddos blir kvar i Allsvenskan och i Östersund efter succén i Europa League? Jag kan ju direkt säga att han kommer spela i Östersund och sen flyttar han utomlands. Han kommer inte gå till en annan allsvensk klubb emellan.
Nej.
Det kommer han absolut inte göra.
Vissa, jag, kan du bara förklara hur du gjorde med handen när han ska peka.
Och jag tror inte så fort äventyret i Europa League är klart så kommer han lämna. Det är min känsla.
Ja, det tror jag också.
Hoppas det, det är han värd.
Ja, och de kommer ju få en bra summa pengar. Vad tror ni? Mellan 30 och 50?
Troligtvis, det verkar som att Kimberg inte vill släppa honom för mindre. Han har ju... Det har han gjort ganska klart ju, när han har... De har väl nobbat ett par bud.
Men menar, han kommer ju inte upp i Alexander Isak med tanke på Isak och ålder och allt det där. Det kan han väl inte göra?
Nej, han lär väl inte göra det, va?
Men jag tänker max 50.
Men jag tror att du var rätt ute där mellan 30 och 50.
Ja. Någonstans där. Ja, det ska bli spännande. 45 minuter, tack så ni har.
Tack vi själv,
är tillbaka
Fredrik.
När nästa omgång är färdigspelad.
Då kör vi hårt.
Härligt.
Bye bye.
Bye bye.